Och jag hoppas att ni är redo och dyka in i det som vi ska dyka in i idag. Och innan vi börjar så vill jag bara säga att det kommer vara lite mastigare idag. Så om du känner så här, ja men jag behöver röra på mig eller det är lite svårt, och så vet du om det. Då är du förberedd på att idag är det lite mastigare än vad jag kanske brukar göra. Men jag vill börja med i alla fall, förlåt jag heter Judith, jag glömde säga det. Men Jorge sa det innan, Judith heter jag. Kul att träffa er och så. Vi ska läsa från Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-9. Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-9. Och då står det så här. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Hur kan man säga att man räknar allt annat som en förlust när vi har fått tag på kunskapen om Kristus? Jag tror det är så att om du och jag på riktigt skulle förstå vem Jesus är och vad han har gjort för oss, skulle konsekvenserna i våra liv vara att just allt det som vi tidigare såg som en vinst nu bleknar i jämförelse med det vi har fått tag på. Och det vittnar för oss om hur mycket mer värt det är att förstå frälsningen än något annat i den här världen. När vi greppar och förstår frälsningen så kommer sådant som vi annars värderar att blekna. Och om jag på riktigt skulle förstå vad frälsningen innebär för mig, så finns det så mycket av rädslor, självuppfyllelse, oro och annat som binder mig eller hindrar mig från att leva som lärjunge i den här tiden som skulle försvinna. Och så mycket av längtan, sökande efter mening skulle falla på plats. Och det är just därför som vi nu under 4 veckor fram till påsk vill predika för er utifrån ett tema eller en serie som vi kallar för Korsmärkt. Vi vill, tror jag hoppas det i alla fall, men vi på något sätt längtar efter att vi som församling ännu djupare skulle förstå vad korset får för konsekvenser för dig och mig. Alltså vad innebär det att på riktigt vara korsmärkt, märkt av korset? Och idag har jag som sagt fått en uppgift att lägga en grund för det här temat. Alla andra fick lite så här, oh, lite härliga grejer. Jag skulle lägga en grund för det här temat. Och det finns ju så mycket att säga om det här. Men jag ska försöka lägga grunden för vad innebär det egentligen att vi tror på en Gud som har blivit korsfäst. För vad är det egentligen vi tror på? Jag har tagit med mig ett citat från en sån här teologisk bok som jag läste när jag gick på ALT. Och jag tror att den kommer komma upp här på skärmen, för Noah är så grym. Ah! Ge en applåd till Noah! Då står det så här. Kristendomen anser att Jesus Kristus liv, död och uppståndelse har förändrat saker och ting. Den skapade ordningen och framförallt mänskligheten har hamnat i oordning. Saker är inte som de var tänkt att vara. Och något behöver göras åt detta. Samma Gud som skapade ordningen agerar därför för att förnya och ordna den. Frälsningen återställer den skapade ordningen och framförallt mänskligheten till sin rätta relation med Gud. Det här är egentligen en sammanfattning, kan man säga, av vad vi tror på. Och om du undrar vem det är som har sagt detta, så heter han Alistair E. McGrath. Och jag kan visa dig den boken. Men tanken med mänskligheten när den skapades av Gud var att ha gemenskap tillsammans och leva med honom för evigt i det som kallas för paradiset. Och paradiset är inte en plats primärt med vita palmer, eller nej, gröna palmer, vita stränder och klarblått vatten. Även om det i mina öron låter som ett paradis. Det kanske såg ut så, jag vet inte. Det kallas för ett paradis för att död, ondska, lidande och ofullkomlighet faktiskt inte fanns på den platsen. För det kan inte samexistera med Guds närvaro. I Guds närvaro råder istället något som kallas för shalom, som är ett tillstånd av total tillfredsställelse, glädje och lycka. Men människan får ett val och väljer faktiskt bort detta paradis genom att välja sig själv istället. De väljer synden istället för gemenskapen med Gud. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i att vi också valt det som vi vet inte är bra för oss eller för andra. Att vi själva har valt synden. Och i vissa fall så krävs det faktiskt mer än ett enkelt förlåt för att återupprätta en relation som har brustit. Och när människan väljer synden så kommer allt det som är synd också in i världen. Det som har lett till allt ont finns och existerar och har sin plats bland oss idag på grund av detta. Och det har faktiskt fått fruktansvärda konsekvenser för våran värld. Och det är tyvärr ingenting som bara ett förlåt kan gottgöra. Det krävs en återbetalning. Alltså en gottgörelse på något sätt. Men vem ska kunna betala den största synden av alla? Om du har gått i söndagsskolan så vet du svaret på den här frågan. Ingen människa kan göra det. Ingen utom Gud själv. Och när Gud väljer att sända sig själv i form av sin son till jorden så har Guds folk levt med förhoppningen om att det ska komma en messiasgestalt, alltså en frälsningsgestalt, en räddare som en dag ska komma och ta över världen igen. Och Guds rike ska råda som det gjorde förut. Men istället så föds det en pojke som växer upp och väljer att följa Guds vilja och inte människans. Och vad var Guds vilja? Att denna kung, Messias, som skulle befria Israels folk från förtryck, inte skulle leva och ta över världen, utan han skulle vara den som återbetalade synden en gång för alla. Och hur skulle han göra det? Genom att dö. Dö på ett kors. Ett kors som var till för kriminella och fördömda. Och när Jesus frivilligt väljer att offra sitt liv för var och en som väljer att tro på honom så förändras någonting. Den skapade ordningen som vi känner till den blir för evigt märkt av korsets verklighet. Men vad är det då som Jesus egentligen gör på det här korset? Alltså vad är det som händer när han dör på detta kors? Jo, för det första så är korset ett ställföreträdande offer. Jag ska gå igenom alla de här svåra orden. Det är ett ställföreträdande offer och syndernas förlåtelse. Korset är faktiskt ett ställföreträdande offer. För att mänskligheten skulle kunna återupprättas så måste Gud offra sig själv. Och Jesus visste faktiskt att en del av hans uppdrag på den här jorden var att han skulle dö. Det var inte en sån här sidosak som skulle ske någon gång där mitt emellan. Utan det var helt centralt för hans identitet och hans uppdrag. Varför behövde Jesus dö? I Markus evangelium kapitel 10 vers 45 så står det så här. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus kom för att betjäna genom sin död. Och det gör honom faktiskt olik alla andra religionsstiftare. Deras syfte var att leva och bli föredömen. Men Jesus syfte var att dö och bli ett offer. Och inte bara för att, utan faktiskt istället för eller i utbyte mot. Alltså ett ställföreträdande offer. Och det här ordet lösen, alltså till lösen för många. Det betyder att friköpa en slav eller en fånge. Man ger någonting för att få någonting tillbaka. För att friköpa någon. Och han betalade ett lösen som du och jag aldrig i den här världen kan betala. Det var en kosmisk betalning. Ja, det är ett jättekomplicerat ord. Men det var liksom inte så här, Gabriel, jag har tagit pengar från Gabriel här och så ska jag betala det tillbaka till honom här. Utan det hände här uppe liksom, i himlen. Det var en kosmisk betalning. Och det betyder också att vi har en kosmisk frihet. Och när han väljer att betala den här skulden så leder det till din och min frihet. Så här står det i en bok som heter En korsfäst konung, som jag också rekommenderar, av Timothy Keller, som säger så här: Jesus var inte tvungen att dö trots, utan på grund av Guds kärlek. Alltså Jesus var tvungen att dö på grund av Guds kärlek. Det måste vara på det här viset, eftersom all livsförvandlande kärlek innebär ett ställföreträdande offer. Alltså all livsförvandlande kärlek innebär ett ställföreträdande offer. Och jag vet inte hur det är för dig, men de människor som faktiskt har skapat ett riktigt avtryck i mitt liv är de som också har offrat någonting för mig. Varför är det så? Jo, men för att offer är faktiskt kärnan i verklig kärlek. Alla som har gjort någonting som betyder någonting för dig och mig har också offrat något av sig själva för oss. De har gripit in och burit en del av din börda för att du inte ska behöva ta hela smällen själv. De har gett någonting av sig själv, offrat något av sitt eget för att hjälpa oss. Och det är faktiskt så att det som är sårat i dig och mig behöver ett offer. Det behöver att någon går in och står i mitt ställe och bär och hjälper för att kunna bli helt. Det behöver det. Och om det sårade i mitt liv behöver en annan människas offer, då är det också rimligt att när Gud kommer till världen för att ta itu med den yttersta ondskan, synden, som är orsaken till alla de såren vi bär på, så behövde det vara det största offret av dem alla. Men ett offer blir ju inte heller ett offer om det inte är frivilligt. Eller det kan ju offras ändå. Men det blir inget sant och äkta offer om det inte är frivilligt. Och när Jesus står inför sin död, han visste att han skulle dö, i Getsemane, så är han där för att be. Och där är han i sådan vånda att han till och med svettas blod. Det är en extrem form av ångest. Och mitt i denna vånda så vänder han sig till Gud och så säger han så här i Matteus 26:39: Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Alltså Jesus, han hade faktiskt ett val, även om han förstod att det var just det här som behövde ske. Och han offrade faktiskt sig själv istället för dig och mig. Han blev ditt och mitt ställföreträdande offer för att du och jag skulle slippa dö. Även fast det är din och min egentliga lott på grund av den synd som vi har begått. Och det som är så fantastiskt, det är att han offrade sig själv. Inte någon annan. Glöm aldrig när jag läste systematisk teologi och så sa min lärare till mig så här: antingen så sände Gud sig själv till världen för att dö för oss, eller så sände han någon annan för att göra sitt skitjobb. Men Jesus, eller Gud, sände sig själv, även fast det var vi som syndade mot honom. Även fast det var vi som egentligen skulle betala. Så skickar han inte någon random person från någonstans och säger: nej, du får dö istället för dem. Han sände sig själv för att dö för dig och mig. Det är kärlek. Vem offrar sitt liv, allt man har, för någon annan? Jag hade inte gjort det i alla fall. Någon kanske sitter här superhelig och jag vill bli som du i sådana fall. Men jag hade inte offrat hela mitt liv för någon annan. Det är bara extraordinära människor som offrar hela sina liv för någon annan. Och Jesus gjorde det. Han valde att offra sig själv för att du skulle bli märkt av hans kärlek för all tid. Att du skulle få bli fri för all tid. Att oavsett vad som sker i livet så är du för alltid märkt av hans ställföreträdande offer. För vi behöver ett ställföreträdande offer. Vi behöver faktiskt förlåtelse. Så här står det i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ingen kommer undan. Det var bara Jesus som kom undan. Han var den enda som levde på den här jorden utan synd. Ingen annan kommer undan. Ingen är bättre än någon annan. Om en orätt begåtts måste den också betalas. Alltså hela vårt rättssystem är ju faktiskt uppbyggt på det här. Rätten kräver att du och jag betalar för det som vi har gjort fel. Någon måste ju betala. Antingen så är det jag, eller så är det någon annan. En skuld försvinner inte bara. Även om det är superhärligt att om jag har stulit någons jacka så säger den personen till mig, du vet du vad, det är ingen fara. Du kan behålla den jackan. Det är ju jättebra. Men den personen som jag har stulit jackan ifrån måste ju ändå betala för att jag har stulit den personens jacka. Även om den gör det även om den ger mig det frivilligt, så är det alltid någon som måste betala för den synd som jag begår. Och det kan vara lite jobbigt att tänka på. Det är ingen fara, det kommer lösa sig, jag lovar. Men det kan vara lite jobbigt att tänka på att det som jag gör fel måste faktiskt någon annan betala för. Och jag tror, alltså vi kommer ihåg det här, att synden var ju en sån sak som skapade distans mellan Gud och människan. Det var synden som bidrog till att död, lidande och smärta intog den här världen och fortsätter inta den här världen än idag. Och Gud, han var ju så här. Han var ju ganska schysst ändå. För att även om vi hade gjort fel och alla de här sakerna, så sa han så här, ja men en gång om året, en gång om året, då ska ni få förlåtelse för era synder. Och Gud löste detta på det sättet att man offrade ett lamm. Nu tittar jag på alla teologer här borta. Jag har ju också pluggat teologi, men jag känner att jag blev jätteosäker. Ett lamm. Och sen skickade man ut en bock också och höll på och greja. Men, vad sa du? Syndabocken, ja. Precis. Men för Gud vill ju fortfarande vara tillgänglig för människan, så han ger henne en provisorisk lösning för att vi en gång om året ska kunna få förlåtelse och bli rena från vår synd. Och detta görs genom de här offrerna. Och detta görs också genom tabernaklet, som sen också blir templet. Och Guds närvaro var i tabernaklet och var i templet. Och ingen människa som hade synd i sitt liv kunde röra vid Guds närvaro utan att dö. Det finns till och med en berättelse när de ska flytta tabernaklet och någon råkar röra vid arken där Guds närvaro finns, som trillar ner ihop och dör. Jag glömmer aldrig när jag berättade detta för våra 10-13-åringar för första gången. Jag skulle prata om Guds närvaro så här. Och sen var det någon som dog. Och man ser hur de liksom så här. Och sen skulle det stänkas blod på den här en gång om året av prästen. Och då blev det bra en stund. Och sen så, ja, hej och hå. Och sen när de kom till templet så hängde det ett jättetjockt, liksom, en jättetjock förlåt framför arken. För att ingen skulle, du är så här, råka, alltså du är så här, snubbla. Och råka röra vid den och, ja, ni förstår, dö. Så, det fanns ett jättetjockt tygstycke och det var bara prästen som fick gå in där en gång om året. Och sen så säger jag så här att Jesus, han dör på korset och hans blod rinner för våra synder. Och då brister förlåten mitt itu i templet och Guds närvaro blir tillgänglig för alla. Och en liten pojke bara, dog alla då? Och jag bara, åh nej. Jag har traumatiserat honom, tänkte jag. Men det var ju just det som var poängen. Ingen dog. Ingen dog ju just för att Jesus hade dött för oss allihopa. Helt plötsligt var alla människor som valde att tro på honom helgade, heliga, rättfärdiga inför honom. Vi alla kan komma inför Guds närvaro utan skam eller skuld. Eller rädsla för att dö. Skönt va? För att han har betalat priset. Hans blod rinner för alla synder så att vi kan få bli heliga. Han är det ställföreträdande offret. Det är fullbordat. Det är komplett. Helt och hållet. Och så här står det i Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det som tidigare var våran lott är inte längre våran lott, för att han har fullbordat det. Så här står det i andra Korintierbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Relationen är upprättad igen. Evigheten är öppen. Han tog din och min plats när jag var dömd till ett liv utan Gud. Ett liv i fördömelse. Ett liv som faktiskt leder till evig död. Så tog han min plats. Han dog i mitt ställe och istället så gav han mig frihet, frid, evigt liv, förlåtelse för evigt. Förtjänar jag det här? Absolut inte. Det är just det som är poängen, va? Det är en gåva som är fri för dig och mig att ta emot. Det är just därför det är ett offer. Han har offrat allt för att vi ska få allt. Är ni med mig? Bra! Alltså ni lyssnar så bra idag. Nu ska vi gå vidare till en andra punkt som handlar om korset som en evig seger. Amen, det är bra. Judarna längtade efter en messias som skulle komma och befria dem från förtrycket. Det romerska förtrycket. De hade varit under ockupation under många, många år. De var inte så fria som de ville, att tillbe Gud som de ville och så som var tänkt att det skulle vara. Men för Jesu lärjungar så var det svårt att förstå att den som skulle komma och befria dem från förtryck också skulle lida och dö. Alltså den som skulle vinna skulle bli besegrad. Och det vanliga är faktiskt inte att den som vinner kriget också är den som dör. Det finns säkert sådana tillfällen där någon har dött och ändå vunnit ett krig. Men det vanliga är ju att syftet är ju att man ska överleva. Eller hur? Det är hela poängen med krig, höll jag på att säga. Det är verkligen inte hela poängen med krig. Det är fruktansvärt med krig. Men det finns ju ett syfte där. Man krigar för att jag ska överleva. Och människan strävar alltid efter att överleva. Och kan gå till extrema längder för att inte dö. Alltså folk betalar miljontals kronor för att leva några år längre. Och väldigt få kan tänka sig att dö för någon annan. Men Jesus säger till sina lärjungar att han kommer att vinna genom att dö. Och Jesus är en sån person som faktiskt förenar saker som du och jag inte riktigt får ihop annars. En korsfäst konung. Hur många kungar har blivit korsfästa? En konung som egentligen ska rida in på en stor vit mäktig häst som istället rider in på en pytteliten åsna. Och i Jesus så finner vi oändlig storhet men ändå total ödmjukhet. Fullkomlig rättvisa men ändå gränslös nåd. Absolut suveränitet men ändå total underkastelse. Och i Uppenbarelseboken beskrivs Jesus som lejonet och lammet. Han är både och samtidigt. Kungen som kommer men faktiskt inte använder sin makt för att regera. Istället betjänar han människor. Han äter med dem som ingen vill äta med. Han ger frälsning åt dem som alla andra sa var fördömda. Han helar och upprättar dem som ingen annan kunde hela och upprätta. Han tvättar andras fötter och han väljer att dö. I Kolosserbrevet 2:13-15 så står det så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser och i oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och för evigt förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Jesus har vunnit en seger över välderna och makterna genom att dö på ett kors. Och när Jesus sen uppstår så besegrar han också döden. Alltså döden har inte längre någon makt över honom eller över den här världen. Den nya makten är istället under Jesu herravälde. En plats som är som paradiset. Ett tillstånd av total tillfredsställelse, glädje och lycka finns nu tillgänglig för alla de som tror på honom. Där har synden inte längre någon makt. Vilket betyder att vi är fria från det som tidigare var vårat slaveri. I Johannes 8, 31-36 så står det så här. Jesus sa till de judar som hade satt sin tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarar honom, men vi är Abrahams barn. Vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Döden och synden är faktiskt ett slaveri som vi tidigare levde under, som hindrar oss och förslavar oss. Men sonen är den som har gjort oss fria och verkligen fria. Allt det som tidigare drog mig bort från Gud, som skapade det här liksom hålrummet mellan mig och relationen med Gud, är borta. Det är överbryggat. Det har inte längre makt över mig. Och ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Så här står det i Romarbrevet 8, 37-39. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller furstar, varken något som är nu eller som kommer, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Alltså, det han egentligen säger är ingenting. Ingenting. Det är fullständigt öppet. Det är den största segern av alla som någonsin vunnits. Att ingenting längre kan skilja dig och mig från hans kärlek. Segern är evig. Du är fri. Så allt det som försöker säga till dig, nej jag är inte fri, nej jag är inte fri, nej jag är absolut inte fri, är en lögn. För han har satt dig fri. Synden har faktiskt ingen egentlig makt över dig längre, för du är förlåten. Död, ondska och mörker har inget grepp om dig längre, för det är besegrat genom en osjälvisk, självuppoffrande akt. Jesus har vunnit! Amen, ja. Det är bra. Det finns så mycket att säga om det här och jag har inte tid. Korset kommer också med en ny verklighet. Om ni vill ha alla mina bibelord på det här så får ni komma till mig sen så kan jag skicka dem till er på något sätt. För jag har jättemycket att säga om det här. Men korset kommer också med en ny verklighet. De första lärjungarna förstod att det Jesus gjorde på korset faktiskt inte bara var en vanlig människas död eller uppståndelse. För de kallade nyheterna för evangelium. Och evangelium på den här tiden var inte bara ett gott budskap, utan det var ett gott budskap som förändrade världen sådan vi känner den just nu. Och i och med det Jesus gjorde på korset så ankom det en ny verklighet. En verklighet i vilken människan inte bara blev upprättad för sina tidigare synder, utan faktiskt har möjligheten att leva utifrån en helt ny identitet. En som inte definieras av det som tidigare har varit, utan endast utifrån vem han är och vem han säger att du och jag är. Det kvittar vad som har hänt förut. När du tar emot Jesus och väljer att tro på honom så blir du adopterad in i hans familj. Du får en helt ny identitet. Det kvittar vilken din familj har varit, vad du har gjort tidigare. Allting kvittar. Du har en ny identitet i honom. Bibeln säger att det gamla är förbi och det nya har kommit. Vi är nya skapelser i Kristus. Och det är någonting som är också för evigt. Precis som allt annat jag har sagt. Det är också någonting som är för evigt. Och att du är född på nytt betyder också att du får börja om. Ditt nya liv börjar i och med att du tar emot Jesus. Och det betyder också att du är hans barn. Jag läser ett bibelord till för att det är så himla bra. Johannes 1:12-13. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller köttets vilja eller av någon mans vilja, utan de är födda av Gud. Du får börja om. När du är hans barn så är det han som har skapat dig och det är han som känner dig bäst. Han vet vem du är, han vet vad du bär på och han definierar inte dig utifrån dina prestationer eller dina misslyckanden utan utifrån vem han skapade dig till att vara. Och allt detta får vi göra med vetskapen om att vi en dag ska få leva i paradiset. Sista bibelordet. Uppenbarelseboken, kapitel 21, 4-5. Det ser ut som jag rappar eller något, men det var inte det jag tänkte göra. Uppenbarelseboken 21, 4-5. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. Till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Platsen där Gud råder, där hans närvaro är, har kommit hit till jorden. Den är på uppsving, den är på gång. Där är du hans älskade barn, där tillhör du honom. Där får du leva ditt liv tillsammans med honom som vet allt, som älskar dig med äkta kärlek och som har all makt i himlen och på jorden. Det är en jättekort sammanfattning av vad Jesus har gjort för dig och mig på korset. Om du ger mig 3 minuter till så ska jag förklara vad detta får för konsekvenser i ditt och mitt liv. För om nu allt detta är sant, om allt det här är på riktigt, så får det en konsekvens i ditt och mitt liv. För om du och jag på riktigt förstod att korset är ett pålitligt, evigt offer. Om vi på riktigt förstod att det var en seger över det som vi drar oss in i mörkret. Om vi på riktigt förstod att det innebär evigt liv. Om vi på riktigt förstod det här, då tror jag att var och en av oss skulle leva våra liv lite annorlunda. Och ja, det är också i det här stora av att jag är fri, jag är förlåten, jag är älskad, jag har ny identitet, jag har ett nytt liv. Men jag tror också att det handlar om det lilla. Alltså i din vardag, i det konkreta på något sätt. Jag är en person som brottas med ganska mycket oro, känsla av att när jag inte har kontroll över saker så blir det lite jobbigt. Och så känner jag att, snälla alla, låt mig vara typ. Och målar upp saker i mitt huvud och blir katastrofer och sådana saker. Jag tror att det är fler som kan känna in sig i det här. Men det blir ju tröttsamt, det begränsar mig, det överväldigar mig ibland. Men sen på sistone så har jag på riktigt fått zooma ut från mitt eget perspektiv. Och så har jag fått se på saker utifrån korsets verklighet. Jag har fått se på saker utifrån att han har älskat mig först, att han har dött för mig, att han har en evighet för mig. Och så helt plötsligt så är det som att all den där oron bara rinner av mig. Och så känner jag, det kvittar vad som händer mig i livet. Det kvittar om det går bra eller går dåligt eller är upp eller ner. Det viktigaste är att han har förlåtit mig. Det viktigaste är att han har vunnit segern och att jag ändå ska få leva i evighet tillsammans med honom. Det kvittar vad som händer här och nu. För jag har ett annat hem som väntar på mig. Jag har en annan verklighet som väntar på mig. Det är liksom inte här uppe flummigt och stort bara, utan det är konkret här och nu. Och det är vad korset gör. Kan du komma upp, Gabriel? Så ska vi avsluta den här predikan. För jag tror att i allt det här som är väldigt mycket bara information så finns det någonting som jag tror att Gud har... Ja, det kvittar för mig. Väl du? Nej. Jag menar att vi ska avsluta. Ja. Förlåt, lite otydlig kommunikation. Vi är gifta, så det går bra ibland och så går det mindre bra ibland. Men vi jobbar på det. Jag tycker också att det är så stelt när man ska be lovsångsteamet komma. Jag vet inte hur man gör. Det är liksom så här, kan ni, snälla, skulle ni kunna tänka er att komma upp? Ja. Om du bara där du sitter... Inte lyssna så mycket på mig just nu. Utan försök fokusera på Jesus. Försök fokusera på det som du nyss har lärt dig. Det som jag nyss har sagt. Vad vill han ta itu med i ditt liv? Vilket perspektiv vill han förändra hos dig? Vad vill han komma in med sin sanning där du har levt med någonting som faktiskt inte är sant? Vad vill han komma med sitt evighetsperspektiv in i ditt liv? För om det är så... att jag tidigare har tänkt att jag var avskyvärd och ingen kommer kunna älska mig, så betyder korsets verklighet att jag nu kan påminna mig om att jag är skapad till hans avbild. Om jag tidigare har levt med en känsla av hopplöshet och som att den här världens problem bara kommer bli värre, så kan jag nu påminna mig om att han är mitt beskydd. Han tar hand om mig. Han älskar mig. Han har en framtid och ett hopp för mig. Han har en framtid för den här världen. Och hans rike råder på den här jorden. Och han har inte sagt sitt sista ord ännu. Och om jag börjar tro på lögnen att jag aldrig kommer bli kvitt eller fri från det här som jag kämpar med, så kan jag nu påminna mig om att jag är en ny skapelse i honom. Att jag faktiskt är friköpt. Att han faktiskt har vunnit segern över döden och ondskan. Den har ingen egentlig makt över mig. Det finns så mycket som vi en dag kommer räkna som en förlust. Oavsett om det är första gången du säger ja till Jesus eller om du har trott på honom hela ditt liv. För vi har vunnit det som är värt så mycket mer. Kunskapen om honom. Vad vill du förstå? Alltså, vad vill du sätta i perspektiv av vad han gjorde för dig på korset? Jag är helt övertygad om att Jesus är här. Och jag är helt övertygad om att han vill måla bilden av korset och vad han har gjort för dig där. Och han vill påminna dig om varför han gjorde det. Varför han valde att dö. Inte för alla andra, utan just för dig. Och han gör det inte för att lägga skam eller skuld eller skrämma dig till att leva för honom. Utan enbart för att han vet att du behöver ännu en gång förstå att det var bara för att han älskar dig och vill ha gemenskap med dig. Vi ska öppna förbönsplatserna snart, men jag tror att alla förebedjare kan komma fram redan nu. Och så tänker jag så här att det här får bli en stund mellan dig och Jesus. Om du vill komma fram för att få förbön för någonting specifikt, om du känner att men jag klarar inte riktigt av att göra det här själv, jag behöver att någon talar in i mitt liv, så finns förebedjarna här och de vill be för dig. Men annars så tror jag att det är faktiskt en stund mellan dig och Jesus. Han är där du är. Tack vare att du har tagit emot honom så bor han i dig. Och han lever här inom dig. Och anden vittnar om det. Anden bor här också. Han liksom förmedlar mellan dig och Jesus. Ska vi be? Tack Jesus för att du dog för oss på korset. Tack för att det inte bara är någonting flummigt som kanske har hänt, utan att det är en faktisk verklighet som vi behöver förhålla oss till. Och jag ber för den som ännu inte tror på dig just nu. Jag ber att du skulle komma och uppenbara dig själv för den personen. Och jag ber för den som har trott på dig hela sitt liv men som känner att det här är inte sant för mig. Jag hör vad du säger, men jag tror inte att det här är sanningen om vem jag är. Jag tror inte på att han har gjort det faktiskt för mig. Jag ber att du skulle komma och uppenbara din sanning för den personen just nu. Så ber jag Jesus, underbara älskade Jesus, att du skulle måla bilden av korset igen för oss. Att du skulle hjälpa oss att förstå att vi är korsmärkta. Vi är märkta av dig. Det finns ingenting som kan märka oss med någonting annat. Det är bara du Jesus. Det är bara du Jesus. Amen.